Plenum börjar. Närvaroregistrering. Sitter på.
Och
ser man
på
är han på digitalt?
Okej, då har vi Lars Hedman.
Han är där uppe. Mm.
Har vi...
Hur är det med påvalt? Är han inga digitalt?
Jag tryckte först där nere, sen gick jag. Ja.
29 ledamöter närvarande, antecknas. Remissdebatt är nummer 1, landskapsregeringens extern politik, medel nummer 1, 21-22. Diskussionen avbröts vid plenum den 26 januari 2022, då talman föreslog att den remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden. Talman vill påminna om att diskussionen i detta ärende, liksom i alla ärenden, ska hållas inom ärendens gränser, eftersom alla ledamöter inte haft tillfälle att förbereda sig på en debatt utanför ärendens gränser. Till skillnad från det självstyrelsepolitiska meddelandet som för närvarande behandlas i självstyrelsepolitiska nämnden innehåller det externpolitiska meddelandet inte säkerhetspolitiska frågor, varför presidiet inte kommer tillåta diskussion i dessa frågor under detta ärende. Diskussionen kommer istället att föras i samband med behandlingen av betänkandet över den självstyrelsepolitiska redogörelsen. Kvar på talarlistan står 7 ledamöter, fortsatt diskussion och det första ordet går till vice talman Sjögren som har gruppanförande för Liberalerna. Har du de andra? Kommer du ihåg?
Talman, det blir igen en diskussion om externpolitiken och Ålands roll i världen i detta undantagstillstånd som pandemin har försatt oss alla i. Mycket har hänt och mycket är på gång trots det. Och det finns i alla fall något trösterikt i det. Det nordiska samarbetet har fått sig en rejäl törn. Under många år har den uttalade visionen varit att Norden ska bli den mest integrerade regionen i världen. Vi har dessvärre tagit flera steg tillbaka. Nu gäller det att reparera, förbättra och återupprätta samarbete. Som en grund finns Enestam-rapporten som visar vägen framåt för att hantera liknande situationer i framtiden. Och idéer och tankar kring samarbete, civilförsvar och beredskap. I år är det Norge som har ordförandeskapet och miljön och klimatet är igen högt på agendan. Norge lyfter fram kopplingen mellan klimat och natur, hur vi ska lyckas minska förlusten av biologisk mångfald och ordförandeskapet. Vi vill även belysa hur naturbaserade lösningar bidrar till den gröna omställningen. Vackert så. Liberalerna önskar våra åländska deltagare lycka till och våra åländska delegater lycka till och stöder det viktiga arbetet i Nordiska rådet. Mina liberala lagtingskollegor kommer att lyfta fram flera relevanta och viktiga frågor i sina anförande. Detta gruppanförande berör 2 väsentliga framtidsfrågor. Klimat, miljö och hållbarhet samt digitaliseringen. Beträffande EU, prioriteringar och möjligheter och inflytande vill jag i Liberalernas gruppanförande igen lyfta fram EUs gröna giv och Fit for 55. Liberalerna saknar ännu en gång tydlighet och ambition från landskapsregeringens sida. Den gröna given var en av 4 prioriterade områden och en av Liberalernas samlingsmotioner i budgetdebatten inför 2022. Vi saknar proaktivitet, analyser och planer framåt. Klimatpolitiken i Europa realiseras nu i snabb takt och hela klimatpaketet, den gröna given, blir styrmoderligt behandlat i landskapsregeringens meddelande. Det är omfattande saker i görningen. Åland behöver utforma sin politik efter det. Målsättningarna är tydliga. Växthusgasutsläppen ska minskas med 50% till 2030 och inga nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. EUs klimatlag kan betraktas som något av lagarnas lag, och det är fortfarande oklart vad en egen åländsk klimatlag ska innehålla. Trots att det nu ambitiöst fastställts att vi ska ned med 80% av växthusgaserna till 2030. Det måste ju också i rimlighetens namn innebära att energi- och klimatstrategin behöver uppdateras. I rask takt utformas direktiv och förordningar, och snart inleds en ny programperiod om olika stödformer. En klassisk form av piska och morot. Lagstiftning kompletterad med olika former av finansiering, där allt från de nya stödprogrammen, EUs långtidsbudget och återhämtningsfonden pekar åt ett enda håll, klimatneutralitet. Eftersom klimatförändringar och biodiversitet hänger ihop, så kommer även när det gäller den biologiska mångfalden bindande lagstiftning. Och här är målsättningen också glasklar. Skadade ekosystem ska återställas, ekologisk odling öka, pollinatörer skyddas, användning av bekämpningsmedel och gödsel ska kraftigt minskas. 30% av land- och vattenområdena ska skyddas med mer. Och här tyckte jag var det inspelet som kom under tilläggsdebatten vi hade här förleden om jordbrukets och landsbygdens existensvillkor och utmaningar med allt högre dieselpriser, elpriser och gödselpriser. Och det är klart att vi behöver fundera här och nu vad vi akut kan göra, om det är något akut vi kan göra i den här övergångsperioden. Samtidigt som EU kommer med lagstiftning. Vi ska minska gödselbehovet med 50%. Och vi vet att det kommer hårda klimatkoldioxidtullar. Vi vet också att jordbruket står ungefär för 15% av de åländska växthusgasutsläppen. Så det skulle ju gälla för oss att forma politiken så det blir en lättare omställning för jordbruket och landsbygden. Och det serveras ett smörgåsbord med olika stödformer och åtgärder. Så jag tycker att frågan blir att ska Åland passivt och reaktivt hänga med och i slutskedet med långa tänder implementera direktiv och förordningar, eller ska vi vara proaktiva? Det finns ett jättejobb för oss att göra här nu. Ytterligare bör den gröna given analyseras i självstyrelsepolitiska nämnden. Vi har många gånger diskuterat de gemensamma resurserna med företrädesvis fiskekvoterna i åtanke. Men det handlar inte bara om rättigheter utan även skyldigheter. Vad innebär den gröna given och skyldigheterna när det gäller till exempel utsläpp av växthusgaser och skydd av land- och vattenområden? Det konstateras att mycket av den kommande lagstiftningen ligger inom vår behörighet, samtidigt som fördelningen av olika former av stöd och skyldigheter är oreglerat. Dessutom, å ena sidan, höjer vi ambitionsnivån beträffande utsläppen av växthusgaser. Sen tar vi upphandlingslagstiftning som motverkar det och köper dieselfärjor. Politiken hänger helt enkelt inte ihop. Den gröna given Fit for 55 och EUs taxonomi kommer att ha stora implikationer på infrastruktur, närings- och finansavdelningen och antagligen också på pensionsfonden. Det behövs analyser av de olika finansierings- och stödmöjligheterna, landskapets verksamheter, upphandlingar och investeringar. Skruvar vi inte upp miljö- och klimatpolitiken kommer någon annan att tvinga oss att göra det. Men resultatet kanske blir sämre än om vi ska kunna vara proaktiva själv. Talman, några ord om digitaliseringen. I självstyrelsepolitiska nämnden skrev sitt betänkande i fjol att Åland behöver delta i och rusta sig för den digitala omställningen. I finans- och näringsutskottets betänkande över budget 2021 konstaterades att digitaliseringen av förvaltningen är eftersatt och behöver prioriteras. Och självstyrelsepolitiska nämnden konstaterade ytterligare för knappt ett år sedan, i likhet med finans- och näringsutskottet, att angreppssättet som landskapet väljer för att ta sig an den digitala transformeringen är en fråga av sådan dignitet att landskapsregeringen innan man skriver till verket behöver återkomma till lagtingen med ett meddelande där man på basen av grundad sakkunskap redogör för behov, alternativ och strategi. Något sånt har vi heller inte sett ännu och väntar med spänning. Både på digitaliseringsmeddelande och på tillsättande av en parlamentarisk grupp. För ett år sedan presenterade EU-kommissionen sin vision för EUs väg mot en digital omställning fram till 2030. Och här finns det en del intressant. Prioriterat område är till exempel kompetens. Där har EU-målsättningen att det ska finnas flera IT-specialister, gärna kvinnor, samt att 80% av befolkningen ska ha grundläggande digitala färdigheter. Här behöver vi ha en strategi. Och en digital omställning av näringslivet. 75% av EUs företag ska använda molntjänster och AI. Samt 90% av EUs små och mellanstora företag ska ha åtminstone grundläggande digitaliseringsnivå. Och digitalisering av offentlig sektor. 100% av viktig offentlig service ska finnas på nätet. Utvecklad e-hälsa innebär att 100% av EU-medborgarna ska ha tillgång till sina patientjournaler. Och slutligen säker och hållbar infrastruktur. Stora satsningar på uppkoppling. Alla ska ha tillgång till 5G och snabbt internet. Inte minst för att kunna jobba på distans. Här behöver vi också forma vår egen politik. Hur blir det med vårdinformationssystemen, med studerandeinformation, med nödcentralen? Vi behöver fatta avgörande framtidsbeslut. Och också när det gäller digitaliseringen har vi ett stort och viktigt arbete att göra. Tack.
Tack. En replik begärd. Repliken går till lagtingsledamot mot Mattsson.
Tack talman. Liberalernas gruppen företar ledamot Sjögren upp det här med jordbruk och gröna given och framtidsvisionerna och EUs ambitiösa mål. Och det här är ju verkligen stora och komplexa frågor hur vi ska nå det här inom en snar framtid i EU vill. Samtidigt som vår värld ska producera mat till 8 miljoner människor. Och vi vill ha en lokal produktion på Åland. Och där måste lönsamheten är det absolut viktigaste. Få upp lönsamheten i branschen. Det är A och O för att vi ska ha vårt jordbruk kvar på Åland. Och så länge vi har det kvar kan vi också ha visioner. Men ekonomin spelar en väldigt, väldigt stor roll i de här frågorna.
Första svarsreplik, vice talman Sjögren.
Talman, jag är fullständigt enig. Fullständigt enig. Jag kan skriva under på varenda bokstav som ledamot Mattsson säger. Samtidigt så har vi stora saker i görningen där det riskerar också jordbrukets framtid. Om vi får höga koldioxidskatter, vi får skatter på gödsel, allt pekar i den riktningen. Så vi behöver nog sätta igång en tankesmedja så att vi kan behålla vårt jordbruk som vi har idag. Kanske akuta lösningar men också långsiktighet så att vi kan hjälpa jordbruket att få lönsamhet med de tillbudstående medlen.
Andra replik till lagtingsledamot Mattsson.
Den tankeverkstaden är ju redan igång. Vi antog ju här innan jul det nya LBU-programmet där alla åtgärder i stort sett går i riktningen med EUs gröna giv. Så att jag tycker att det görs också en stor del. Men sen är det också marknaden som styr väldigt, väldigt mycket. Och där är transporterna det absolut viktigaste. Att vi får in produkter till centrallagren och till centralaffärerna i hela Finland. Det är där som pengarna finns, helt enkelt, om vi ska tala klarspråk.
Avslutande svarsreplik, vice talman Sjögren.
Talman, jag har inte något varken kunskap eller ens lust att ifrågasätta den analysen. Den kan ledamot Mattsson mycket bättre än jag. Men ser jag på den hela bilden så kommer det att komma direktiv här också. I transporterna, i små lastbilar, i stora lastbilar, koldioxidskatter. Så att vi behöver ta ett helhetsgrepp om det här. Annars så kan vi stå här med tvättad hals. Jag tror att vi har mål och problemformuleringen klar för oss. Men vi behöver ta ett fast grepp hur vi ska nå dit. Jag är lika angelägen som ledamot Mattsson att vi kan fortsätta äta lokalproducerat på Åland och att vi har ett livskraftigt jordbruk. Det kan jag garantera.
Tack. Nästa anförande som tillika gruppanförande för Moderat samling går till lagtingsledamot Valve.
Talman, om externpolitiken för år 2021 hade haft ett ledmotiv eller ett soundtrack så hade det nog varit Stayin' Alive med Bee Gees. 2 år av pandemi har ställt om vår omvärld och vänt upp och ner på många försanthållna sanningar, små och stora. Digitala möten har varit legio inom Nordiska rådet. BSPC har ordnat de 2 senaste konferenserna helt digitalt. På Åland har flera kommuner haft digitala möten, bland annat min hemkommun. OHS har ändrat stadgarna för att möjliggöra e-möten. I Europaparlamentet har ledamöterna deltagit på distans, rent av röstat på distans. Säg gärna ett PM som heter Remote Voting in the European Parliament. Kanske vi Ålands lagting kunde ta lite inspiration. På många andra sätt rustar vi oss ju för att nya pandemier kan komma. Varför inte också börja bygga grunden för elektroniska plena? 2 år av pandemi måste sägas ha påverkat externpolitiken negativt. En klassisk externpolitik bygger ju långt på att människor möts, lär känna varandra, lär förstå varandra. Men Åland har trots det inte varit utan framgångar. Pandemin har dock medfört en slags implosion av det nordiska samarbetet, som kanske tydligast märkts i den totala avsaknaden av gemensamma nordiska riktlinjer för nedstängning och öppning av våra samhällen. Sällan har de klassiska nationalstaterna varit så livskraftiga som under pandemin. Nu ser vi dock hur pendeln så sakteliga börjar svänga tillbaka, vilket Enestam-rapporten som beskrivs under kapitel 2,52 är det tydligaste exemplet på. För oss ålänningar är vårt hem Norden, och de senaste årens upplevelser har väl lite varit som att dela upp sitt hem i olika zoner med olika regler. Från Ålens sida har vi särskilt framhållit barnens rätt att träffa sina föräldrar, oberoende var i pandemiområdet Norden de barnen nu har råkat vara bosatta. Till den delen har gränshindersorganen kunnat agera som en kyrkstöt gentemot de nordiska staterna och drivit på förändring i en mänskligare och medmänskligare riktning. När jag tittar tillbaka på de 2 senaste åren av gränshindersarbete ser jag en stor kontrast jämfört med tidigare år. För talman, det vi ser det är att gränshindersarbetet har retirerat från så kallade vanliga dubbelbeskattningsavtal till barns grundläggande rätt att umgås med sina föräldrar. Vilket nog kan göra den mest förhärdade nordist lite pessimistisk. Det till trots har vi bara ett alternativ, och det är att kavla upp ärmarna ett snäpp till, fortsätta kämpa för att ålänningarna ska drabbas av så lite gränshinder som möjligt. Absolut avgörande under de kommande åren kommer att vara vår nordiska arbetsmarknad och hur vi lyckas matcha den åländska marknaden med den. För vi ska minnas att hela Norden har drabbats ungefär på samma sätt som vi gör pandemin. Men i allt detta har vi flera konkurrensfördelar som har förstärkts och som gjort att fler nordbor valt att bosätta sig på Åland uttryckligen under pandemin. Mitt helhetsomdöme och gruppens omdöme om landskapsregeringens externpolitik blir positivt. Låt oss titta på några objektiva kriterier för en bra externpolitik. En hyfsat objektiv indikator är kommissionär Virginijus Sinkevicius besök till Åland. Rent faktiskt det första kommissionärsbesöket någonsin sedan EU-inträdet. Och det här, mina vänner, föregicks av ett fotarbete som heter Duga. Och ett efterspel som också var positivt för Ålands ställning i EU. En annan indikator är arbetet med skattefrågorna, där ministrarna Karlström och Höglund, efter att meddelandet skrevs, rönte vissa delsegrar i förenklingar av skattegränsen. Som en tredje hyfsat objektiv indikator på en bra extern politik kan nämnas uppgraderingen av vår specialrådgivare till ministerråd. Det här är bra och ett naturligt nästa steg är att stärka vår närvaro i Helsingfors, som har en stark koppling till externpolitiken. Som färdkost in för framtidens arbete så vill jag nämna två saker. Ett, missa inte att positionera Åland i Almedalen på Suomi Arena och andra relevanta arenor nu när Norden öppnar upp. Och två, Ålands plats i Europaparlamentet. Det är ju lite råddigt och krångligt det här med vår nya självstyrelselag. Men ett sätt att förlösa det kunde ju vara att skapa en egen valkrets i Europaparlamentsval. Rent juridiskt tekniskt är det betydligt mindre komplicerat än många andra saker som har dryftats i självstyrelselagsrevisionen. Tack för ordet.
Tack. En replik begär. Den går till lagstiftningsledamot Gunnell.
Tack, herr talman. Det var med stort intresse som jag lyssnade till ledamoten Valves anförande och särskilt i de delar som rörde framgångar beträffande hanteringen av skattegränsen. Tyvärr så känner inte vi till vilka framgångarna skulle vara och jag undrar om människorna där ute bland företag och samhälle känner till dem heller, om ledamoten Valve kan utveckla den delen av sitt anförande.
Första svarsreplik. Lagstiftningsledamot Valve.
Skattegränsen är ju en utmanande fråga. Det är väldigt svårt att jobba med den från Ålands synvinkel eftersom det är riksbehörighet. Men det finns en EU-dimension av det som ledamoten Gunnell väl känner till. Och det är uppförsbacke i de frågorna eftersom det i regel finns ett ointresse av att diskutera de här frågorna från Finlands sida. Framgången skulle jag beskriva som att man har fått till stånd en partsammansatt grupp som består av tullen, skattebyrån och landskapsregeringens tjänstemän och som har ett uttryckligt mandat att förenkla skattegränsen så mycket som möjligt. Och också i att vi hade tullen på besök på Åland och att problemen diskuterades så som de faktiskt är. Och att sakkunniga bjöds in som kunde belysa det, det vill säga företagarna, Ålands småföretagare som verkligen drabbas av det. Så det går åt rätt håll.
Andra replik till lagstiftningsledamot Gunnell.
Så i princip så har inga några större genombrott de facto inträffat ännu som påverkar företagarna i det åländska samhället och andra tidningsprenumeranter och andra på något konkret sätt, utan det här är ett inledande skede i förhandlingarna som ledamoten Valve nu då beskriver.
Avslutande svarsreplik, ledamot Valve.
Nej då, ledamoten Gunnell. För tidningsprenumeranter har det märkts positiva skillnader eftersom det ett tag var så att varenda en tidning skulle klareras. Men nu behöver det inte göras så längre, utan nu får man Huvudstadsbladet till exempel genom att årligen klarera. Så att det har skett positiva framgångar. Jag är fullkomligt övertygad om att det kommer mera på den här vägen.
Tack. Nästa anförande som tillika är gruppanförande för Socialdemokraterna går till lagstiftningsledamot Gunnell.
Tack för det, herr talman. Jag vill börja med att gratulera Åland till det här medlemskapet som associerad medlem i UNESCO. Jag vet att det har varit ett långvarigt arbete där många politiker, regeringar och tjänstemän har gjort ett mycket väl gott och förberedande arbete. Och jag tycker det är riktigt roligt att vi nu har kommit så här långt och att Åland nu är associerad medlem. Det har också lett till att man har kunnat lyfta upp den nordiska klinkbåtstraditionen och därmed då uppmärksammade traditionella båtbyggandet i Norden som ett immateriellt kulturarv. Och även det har varit framgångsrikt. Så det här är en positiv kulturnyhet under en tid som annars har varit svår under pandemin. Jag vill också ta lite utgångspunkt i det nordiska arbetet eftersom jag och ledamoten Anders Eriksson nu har 2 år av som är medlemmar i Nordiska rådet. Jag tycker man mycket väl kan hävda att Norden under de här senaste åren under pandemins tid inte har lyckats med sina strävanden att bli en mer och kanske världens mest integrerade region. Covid-hanteringen har snarare kanske verkat i motsatt, gett en motsatt effekt. Vi har inte i Norden lyckats hitta gemensamma arbetsmetoder eller ett effektivt samarbete mellan länderna. Man måste nog också konstatera att pandemin tagit fokus från det här arbetet och från dess förverkligande. Det har till och med varit så att situationer med gränssträngningar har skapat irritation mellan tidigare mycket goda grannar. En annan konsekvens som kanske inte berodde på pandemin men på ledde till att man under hösten hade en ganska stormig diskussion mellan Nordiska rådet och ministerrådet kring hur man ska förverkliga visionen och med vilka pengar det ska göras. Den gröna omställningen som man vill komma igång med, som är väldigt viktig, så ska uppenbarligen finansieras med medel från kultur- och ungdoms- och utbildningsområdet. Det ledde till ett budgetförslag från ministerrådet som tre partigrupper bestämt sa nej till. Dåvarande samarbetsminister Thomas Blomqvist så fick komma istället med ett budgetförslag. Där kulturen tilldelade 6,5 miljoner danska kronor och utbildningssektorn 4,4 miljoner. Som nu har lagts tillbaka i budgeten för 2022. Hur den här fördelningen ska göras så sköts nu i en dialogprocess mellan kulturministrarna, utbildningsministrarna i Norden och det utskott som jag för tillfälle har fått äran att leda. Jag hoppas att vi här kan ha en god dialog och ett gott samarbete med ministrarna Hambrud och Holmberg Jansson och även med tjänstemännen i EKK som hanterar de här frågorna. Inför de kommande åren 23 och 24 så ligger fortfarande hotet kvar om inbesparingar inom kultur- och utbildningssektorn och många institutioner är fortsatt oroliga över sin fortsatta existens. Att förverkliga visionen och arbetet inom den gröna omställningen är givetvis bra, men att pengarna ska tas från det fundament som i det nordiska samarbetet som är språkgemenskap, kultur, barn och unga, utbildning och forskning är väldigt svårt att förstå. Man kan inte ställa två sådana sektorer mot varandra. Och jag hoppas att det här kan leda till en bra dialog mellan regeringarna och parlamentarikerna i våra parlament för att rädda de här verksamheterna. Med tanke på att fyra regeringar i Norden, Finland, Sverige, Norge och Danmark nu leds av socialdemokratiska statsministrar så kommer jag som socialdemokrat också förstås att jobba den vägen och försöka påverka den här frågan. Och jag hoppas att fler som har möjlighet att påverka också söker upp sina kontakter och gör sitt yttersta. Pandemin har nog tillräckligt påverkat kulturarbetarnas och konstnärernas tillvaro. I Jan-Erik Enestams nu aktuella rapport om nordisk civil krisberedskap så lyfts också vikten av att trygga tillräcklig finansiering för nordiskt samarbete inom kulturforskning, fritids- och ungdomssektorerna. Nordiskt samarbete på vardaglig nivå har en stor betydelse för den nordiska identiteten, samhörigheten och tilliten som i sin tur utgör grunden för en gemensam nordisk civil krisberedskap. Likaså pekar han på punkten om att fortsätta att lära oss de andra skandinaviska språken. Också det menar han att ha en viktig roll i den fortsatta civila krisberedskapen. Den här rapporten tycker jag att vi borde bjuda in Jan-Erik Enestam hit till Ålands lagting och ge en presentation. Gärna på Nordens dag om vi får tillfälle att fira den här i mars. När det gäller då den nordiska säkerhetspolitiken eller det nordiska samarbetet inom civil beredskap, så är det viktigt att den utvecklas. De flesta nordbor känner sig trygga i att det sker ett samarbete och ett fördjupat samarbete mellan de nordiska länderna. Och säkerhetsfrågor idag är i mycket hög grad kriser som påverkas av klimatförändringarna, som skogsbränder, stormar, översvämningar och pandemier. Vi vet också att den civila krishanteringen i mångt och mycket är kopplad till Försvarsmaktens olika resurser. Och det är ju alltid lite känsligt för det demilitariserade Åland. Men det blev också klart i samband med sessionen att då NATO-chefen Jens Stoltenbergs besök och huvudtalare kring sessionen, att också NATO inriktar sig i allt högre grad på krishantering som inte är kopplade till krig och försvar utan snarare till de civila krisen. Så jag tror det är väldigt viktigt med tanke på det som sker i vår omvärld idag att ändå Finland och Sverige inte låter sig skrämmas i sitt beslutsfattande kring hur det här ska skötas utan håller en stabil kurs. Och där kan man bara vara tacksam för den stabila hantering av de här frågorna som både regeringen Sanna Marin och regeringen Magdalena Andersson har hållit. Kring hela den här frågan kring Östersjön och demilitariseringens roll så får vi återkomma till i samband med ett senare dokument angående redogörelsen för självstyrelsepolitiska ärenden. Tack, herr talman.
Tack. En replik är begärd av minister Holmberg Jansson.
Tack, talman. Det är precis så som ledamot Gunell säger att det görs ju stora förändringar nu i budgetarbete och det här var en av de frågor som när jag tillträdde som samarbetsminister hade en dialog med landsrådet som har varit samarbetsminister tidigare och sagt att det här kommer aldrig att hända. Man kommer aldrig att göra de här stora förändringarna, det kommer inte att ske. Och det gick ganska enkelt inledningsvis att få igenom de här budgetramarna som finns satta till 2024. Det var inte så många som reagerade då. Men sen, när man väl börjar se vad det innebär, det är då reaktionerna kommer. Och från åländsk sida så har vi kontinuerligt lyft upp och sagt att man måste med varsamhet ändå dra ner på när det gäller utbildning och kultur. För att det är precis som ledamoten säger, fundament.
Första svarsreplik, lagtingsledamot Gunnar.
Det är väl en ganska klassisk utveckling att det är lätt att se siffror på ett papper och visa på en nedåtgående kurva. Men vad innebär det i praktiken? Och det är först när det blir förverkligat och när hotet blir reellt som folk riktigt vaknar till liv. Och det hade nog vaknat till liv tror jag runt om i Norden och det är ju lite svårt som ålänning att hävda att de andra ska betala mera eftersom vi själva inte betalar till det nordiska samarbetet utan vi har nytta av det men vi står inte som finansiär. Så måste man ha goda argument för varför regeringarna i Norden ska prioritera det nordiska samarbetet. Och där tycker jag nu det finns goda argument i Enestams rapport som vi kan ta fasta på.
Andra replik till minister Holmberg Jansson.
Tack talman. Ja, det är precis som ledamoten säger att det finns inte egentligen, vi har en vision. Vi ska gå mot ett grönare, mer hållbart Norden. Man vill satsa på det området. Men eftersom det inte skjuts in mera pengar så måste tas pengar någonstans ifrån. Och då har man ju tittat på, eftersom vi som samarbetsministrar sitter med budgeten, så har man ju tittat på det och sett vem är det som har den största potten. Jo, det är ju just precis kultur och utbildning och då har det ju blivit att, det kommer att märkas där. Men jag vet efter att ha haft här i veckan en diskussion med nya ordförande då, norska samarbetsministern, att det här är ju en högt prioriterad fråga även för henne. Så att vi kommer nog ha mycket diskussioner kring det här.
Enkla svarsreplik, lagtingledamot Gunnell.
Tack, och här tror jag verkligen att vi skulle för Ålands bästa och det gemensamma arbetet gynnas av ett gott samarbete mellan regeringen, samarbetsministern, kulturministern och tjänstemännen inom EKK som är med och bereder de här budgetarna. Att vi från Nordiska rådets delegationer för gärna dialoger kring hur vi kan skapa bästa möjliga utrymme för de här delarna framöver. Tack.
Tack. Nästa anförande går till lagtingsledamot Holmström som håller gruppanförande för hållbart initiativ.
Herr talman, i en extern politisk debatt går det inte, med all respekt till talmanspresidiet, att undvika att kommentera Ålands roll i det upptrissade säkerhetspolitiska läget här i vår omgivning. Även om det säkerhetspolitiska debatten ska föras lite senare i vår inom ramen för den självstyrelsepolitiska redogörelsen, finns några krokar i det externpolitiska meddelandet som faktiskt också ger anledning för att ta fram förstoringsglaset en aning. Nämligen Fredsinstitutet 30 år, Enestam-rapporten, Hanaholmen-initiativet och det finska ordförandeskapet i Nordiska rådet ett år. Men först, vem ska bevaka demilitariseringen? Ja, formellt sett har Finland åtagit sig den skyldigheten genom lösningen på Ålandsfrågan 1921. Det är också enligt självstyrelselagen Finland som har ansvaret att föra landets utrikespolitik. Det är lätt att sluta där. Varför frågan hör hemma i denna debatt handlar om att bevakning av demilitariseringen och neutraliseringen handlar om långt mycket mer än ingripande vid potentiella militära hot och utrikespolitik. Kopplar vi frågan för starkt till självstyrelsepolitiska redogörelsen så bidrar vi till den militära diskursen. Vill vi det? Vi har ett stort ansvar som förvaltare av fredens öar att främja en djup och bred förståelse i våra närregioner om demilitariseringens betydelse. Det viktiga arbete som görs av Ålands fredsinstitut som under detta år fyller 30 år är särskilt värt att glädjas över. Men ska inte ses som en outsourcing på något sätt av Ålands ansvar. Av det offentligas ansvar. Utbildning, kontaktskapande, värdskap, internationella kontakter är av stort värde i detta sammanhang. Därför är deltagande i Hanaholmen-initiativet mycket positivt. Också i det nordiska samarbetet, särskilt med tanke på Enestams-rapportens slutsatser inom civil krigsberedskap, är Ålands speciella status värt att lyfta i det fortsatta arbetet. Och särskilt då Finland då också som har ordförandeskapet i Nordiska rådet det här året. I det arbetet kunde Åland främja idén om en nordisk enhet för civil krisberedskap. Ålands status som demilitariserat och neutraliserat område står nämligen som en motvikt till diplomatins och folkrättens nedmontering i vår omvärld. Vi är en fredsprovokatör och ska vara stolta för det. Låt oss använda Ålands externpolitiska forum som fredsprovokatör. Det är vad vi kan bidra med till omvärlden och därmed är detta av externpolitisk vikt. Större så än av självstyrelsepolitisk vikt. Att sedan det externpolitiska meddelandet härnäst skulle innehålla ett stycke om just den informella bevakningen av demilitariseringen kan inte vara ett alltför långt steg att ta. Talman, utöver fredslösningen så har Åland kommit att erbjuda också en annan modell för omvärlden att dra lärdom av och ta inspiration av. Det är Ålands exempel som samhällskontraktet i utvecklings- och hållbarhetsagendan och bärkraftnätverket kommit att bli väcker fortfarande stort intresse internationellt. Inte minst intresserar sig de nordiska kollegorna för hur Åland så systematiskt och med hela samhället tagit sig an ambitionen att på en generation genomföra en omställning som hela världen skriker efter lösningar för. Särskilt Åland som centrum för förnybar energi i Norden, en målsättning som landskapsregeringen antog förra året, har rönt fascination inom klimat- och energibranschen. Den åländska potentialen för storskalig havsbaserad vindkraft har dryftats på flera nordiska toppmöten. Det är också helt i sin ordning att landskapsregeringen satsat resurser på att noga följa med olika EU-initiativ, strategier och stödformer för förnyelsebar energi. I budgeten för 2022 finns flera EU-projekt som rör den marina miljön och som kommer att hjälpa till i förverkligandet av visionen om storskalig havsbaserad vindkraft i de åländska vattnena. Det åländska hållbarhetsarbetet har också gjort Åland till en naturlig mötesplats för internationella sammankomster. Nordiska rådets expertkommitté för hållbar utveckling, det europeiska hållbarhetsnätverket och andra hade alla sammanträden på Åland under Regeneration-veckan i slutet av augusti. Evenemanget var trots de rådande pandemirestriktionerna en stor succé i form av de alla gäster som besökte Åland, inte minst EU-kommissionären Virginijus Sinkevicius. Det var den första gången en sittande EU-kommissionär besökte Åland. Förhoppningsvis inte den sista. Den treåriga investeringen i just det nordisk-baltiska ungdomsnätverket rörelsen Regeneration 2030 visade sig bära frukt för Åland. Enbart fantasin sätter gränser för vad med denna ungdomsrörelse kan bidra till för Åland och för regionen. En internationell plattform som Åland kanske aldrig varit mer representerad på är FNs årliga klimattoppmöte. Utvecklingsminister Alfons Röblom tog tillfälle i akt att delta i panelsamtal och informella samtal med EU-parlamentariker, nationella parlamentariker, ministrar och ungdomsdelegater. När hände det senast att en åländsk politiker deltar i ett samtal med USAs jordbruksminister? Själv passar jag på att hålla en keynote om Ålands omställningsresa för världens största sociala media för klimatfrågor, We Don't Have Time, vilken sändes live från Glasgow. Även om Glasgows klimatpakt blev en halvmesyr tog världssamfundet några steg framåt i alla fall. Enligt IPCC måste de globala utsläppen minska med 45% senast 2030 jämfört med 2010 års nivåer för att världen ska ha en god chans att överhuvudtaget uppnå Parisavtalet. Många länder tillkännagav vid Glasgow uppdaterade nationella klimatmål, så kallade NDCer. Men sammantaget är de långt ifrån tillräckliga. Enligt Climate Action Tracker är vi på väg mot en 2,4 graders ökning med de uppdaterade målen. Positivt är därför att Glasgows klimatpakt nu förutsätter att länderna ska inkomma med nya klimatmål inför COP27 i Egypten detta år för att ytterligare pressa på för förnyade ambitioner. Och det är just detta som Åland har gjort med de förnyade klimatmålen. Med en kommande klimatlag som strategiskt styr utsläppsminskningarna inom alla samhällssektorer får vi allt större anledning att visa upp ett gott exempel till omvärlden om hur ett litet dynamiskt samhälle tar till sig behovet av omställning och gör verklighet av det. Att Åland ska finnas med i COP27 i Egypten är en målsättning som Hållbart initiativ helhjärtat stöder. Talman, fred och klimatomställning är sannoliken monsterprojekt. Ibland hörs att lilla Åland inte gör någon skillnad. När jag personligen bollar med sådana stora existentiella frågor brukar jag ofta vända mig till bokhyllan. Och då hittar jag en tjänstvillig Albert Camus. Vi hör hans hoppfulla budskap eka till vår tid. Vi får aldrig ge upp utan ska fortsätta med våra ansträngningar, även om vissa i slutändan visar sig vara helt fruktlösa. För att åstadkomma förändring där förändring behövs är ett gyllene mål. Det finns saker som alltid är värda att kämpa för, no matter what. Den framåtrörelsen ger mening och värde. Åland har redan på många sätt bevisat att vi inte är någon viljelös autonomi. Steg för steg uppgraderar vi vår externpolitiska potential med exemplets starka makt. Åland förlorar aldrig hoppet om ett fredligt och bärkraftigt samhälle med en stor kärlek till vår planet och våra medmänniskor i alla delar av världen. Tack.
Näst Nästa anförande som inte lika gruppanförande går till Ålands framtidsledamot Eriksson.
Herr talman, nackdelen till allt det var sist i hackordningen så är ju att det mesta är sagt, så jag kommer ihåg att vice talman Roger Norden svängde på tågordningen någon gång och lät de små slippa fram först till min stora överraskning i och med det att jag inte har förberett mitt anförande då. Men det var en annan femma. Jag kan hålla med om allt som ledamoten Gunnell sa. Det kan jag understryka. Jag vill tacka nu sittande talman som önskar oss som jobbar i det nordiska lycka till. För det har nog känts de två sista åren som om det skulle ha behövts. Det sägs ifrån regeringens sida att det nordiska samarbetet utgör Ålands viktigaste plattform för internationellt samarbete. Och så är det förstås. Bristen på koordinerande åtgärder mellan de nordiska länderna har drabbat gränsregionerna hårt. Det har vi pratat om många gånger och erfarit. Det som landskapsregeringen ytterligare skriver är att man har under året verkat för att det nordiska ministerrådet skulle ta en mer samlande roll för att säkerställa att Norden skulle kunna hantera pandemin gemensamt utan inskränkningar i mobiliteten. Det här är en väldigt bra formulering och det vore intressant att höra om det finns några mera tankar bakom det. Jag ska återkomma till den frågan. Jag vill bara helt kort beröra det som sägs om Färöarna, Grönland och Åland i det nordiska samarbetet. Färöarna är ju också här en murbräcka och vill ju ha ett självständigt medlemskap i både ministerrådet och i Nordiska rådet. Vi är ju lite mer avvaktande från åländsk sida och vi har väl inte tagit ställning slutgiltigt hur vi ska ha det. Jag hör personligen till dem som tycker att vi absolut borde ha en självständig ställning på samma sätt som vi till exempel fick i UNESCO. Och därför gläder det mig att det står på sidan 8 att under året kommer landskapsregeringen att analysera sitt deltagande i det nordiska samarbetet och vid behov vidta förändringar i syfte att säkerställa Ålands ställning i samarbetet. Och i och med det att det finns i samma stycke som formuleringen om att Färöarna vill ha ett självständigt medlemskap, så läser jag nu texten på det sättet att man ifrån regeringens sida kommer till att analysera det här riktigt noggrant, och det är bra. Det sägs också att man vill ha en god dialog ifrån ministerrådets sida med Nordiska rådet, och det är en viktig del för att få integrationen att fungera, och det här är väldigt, väldigt viktigt att notera. Förra veckan hade jag förmånen till få, i och för sig via Teams, men ändå ha ett möte med Nordiska rådets nuvarande president Erkki Tuomioja som underströk precis samma sak. Och två dagar senare så underströk ordförande för samarbetsministern Anne Beate Tvinnerheim också samma sak. Att nu måste vi få till stånd ett bättre samarbete mellan parlamentarikerna och ministerrådet. För det är där som det främst har fallerat, att vi inte har fått gränsfrågorna lösta på ett bra sätt. Och allt det så går ju ner till smittskyddslagstiftningen. Vi bör sträva till att man ser Norden som en helhet också i smittskyddshänseende. Men i det hörande som har varit så har åtminstone den finska regeringen med flera regeringar varit ganska kritiska till det. Men det tycker jag är synd, för det är det som har gjort att vi har fått de problem vi har fått. Det sägs under 2.5.5, näringsliv, energi och regionalpolitik, att de nordiska ministrarna med ansvar för näringspolitik beslöt att satsa 20 miljoner danska kronor på turistnäringens hållbara utveckling och återhämtning efter coronapandemin. Det här hade jag förmånen att få vara med och få mera kunskap om senaste veckan när jag ledde Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling. Då hade vi experter från Innovation Norge och ifrån Svanen Norge. Och det var ganska tydligt att de regioner som kan visa och erbjuda ett miljövänligt resmål stärker sin ställning allt mera. Och enligt mitt förmenande så ligger Åland bra till. Så den här trenden bör vi ta vara på. Den minnesgoda kommer också säkert ihåg att vi hade ett hörande här i lagtinget där en framtidskonsult räknade upp vad som var de största tillgångarna inom turismen framöver. Naturturismen så hade en framskjuten roll där. Under 3.3 så pratas det om Ålands möjligheter till inflytande i EU-ärenden. Man pratar om det ministerråd som vi har som ju formellt hänseende är underställt utrikesministeriet. Det är förstås en bra resurs som har hela tiden egentligen innehaft positionen av duktiga personer. Men vi borde förstärka också närvaron i Bryssel på lite samma sätt som Färöarna och Grönland har. Att man kunde ha en mera egen representation. Det anser jag skulle vara viktigt. Jag har två små saker som jag ska ta upp till. Under 333 så pratas det om samarbete med Europaparlamentariker. Det enda som nämns så är samarbetet med Europaparlamentariker Nils Torvald, så det tycker jag är rätt ensidigt. Till exempel EFAs European Free Alliance Europaparlamentariker är som klippt och skurna för att driva de åländska frågorna i och med det att de kommer ifrån minoriteter, samtliga ledamöter där. Bland annat har man ställt frågan ifrån EFAs parlamentarikergrupp till de finska representanterna hur det kan komma sig att man i strid med självstyrelselagen kommunicerar så pass mycket på finska med Åland som man gör. Som ett exempel på vad man kan åstadkomma den vägen. Och EFAs EU-parlamentariker så planerar i samband med 100-årsfirandet till förlägga sitt sommarmöte hit till Åland. Så vi hoppas verkligen att det ska falla på plats. Och jag hoppas att regeringen också kan utnyttja den plattformen. Det sägs att i 337 Ålands deltagande i den nationella beredningen av EU-ärendena att enligt 59 paragrafen så har Åland eller landskapsregeringen rätt att delta i beredningen av Finlands nationella ställningstagande. Och det görs genom att landskapsregeringen har en representant i de flesta sektorspecifika beredningssektionerna samt kommittén för EU-ärenden. Den formella plattformen finns ju, men problemet är ju att all dokumentation, alla möten, allt sker ju på finska, egentligen i strid med självstyrelselagen. Så i praktiken så är det här inflytandet som vi har enligt 59 paragrafen i självstyrelselagen ganska långt en chimär. Det sägs också till sist att det är ett växande problem att allt fler tjänstemän i Finland saknar tillräckliga kunskaper i svenska, och det är förstås riktigt. Avslutningsvis så noterar jag när det gäller Ålands prioriteringar och favorit i repris är Ålands representation i EU-parlamentet. Och då tänkte jag när jag läste den här frågan att varför lyfter man det aldrig internationellt? Tyvärr så är inte vice landtrådet här. Men han nämnde någonting, jag hittade inte i texten, men han pratade om att man behöver få upp den här frågan på internationell nivå. Att det fanns några tankar runt det. Det skulle vara intressant att veta lite mer om det. Tack, fru talman.
Nästa anförande går till lagtingsledamot Holmberg. Varsågod.
Tack talman, bästa lagting, åhörare. När EUs arbete med den gröna given går framåt är det viktigt för landskapsregeringen att kriterier på vad som ska betraktas som skyddade områden är rimliga och inte automatiskt utesluter ansvarsfull jakt och viktiga viltvårdsinsatser. I januari 2021 antog EU-kommissionen en begränsning av användningen av blyhagel i våtmarker. Det innebär i praktiken att användning av blyhagel vid jakt och skytte vid eller i närheten av våtmarker blir förbjudet i hela EU från den 15 februari 2023. Utöver detta arbetar också kommissionen vidare med ett förslag som skulle begränsa all användning av bly i ammunition för jakt- och sportskytte. Enligt nuvarande förslag skulle all användning vid jakt förbjudas samt användning vid sportskytte där skjutna kulor inte kan samlas upp i så kallade kulfång. Förslaget undergår nu en vetenskaplig utvärdering varefter kommissionen förväntas sammanställa det slutliga lagförslaget. Hur har Åland agerat i dessa frågor med tanke på jaktens betydelse för Åland men även att sportskyttet är något som engagerar många ålänningar? När det gäller skyddet av vår sjöfågelstam och då speciellt ejdern skulle det vara intressant att veta med tanke på att i social- och miljöutskottets betänkande gällande medborgarinitiativet skydda sjöfågelstammen står att landskapsregeringen kan inleda en dialog med EU-kommissionen om eventuella aktiva örnbegränsande åtgärder såvida säsongens passiva åtgärder inte når önskvärt resultat. Hur ser läget ut kring skyddandet av sjöfågelstammen? Finns det en dialog med EU-kommissionen gällande eventuella aktiva åtgärder? När det gäller arbetsmarknad hade arbetsmarknadsministerna ett informellt möte digitalt på inbjudan av ordförandelandet Finland i juni 2021 och höll ett formellt möte i Helsingfors i november 2021. Åland representerades av minister Fredrik Karlström. Nordiska ministerrådets arbetslivspolitiska samarbetsprogram 2018-2021 omfattar sysselsättnings- och arbetsmarknadsområdet samt arbetsmiljö- och arbetsrättsområdet. Fokus kommer bland annat att ligga på att stärka matchningen mellan utbud och efterfrågan av kompetent arbetskraft samt öka deltagandet på arbetsmarknaden, särskilt inom utsatta grupper. Matchningen och speciellt problematiken för utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden är avsevärd på Åland. Och speciellt under 2021 såg vi ett läge där arbetslösheten var relativt stor men matchade inte företagens skriande behov av arbetskraft. Det skulle vara intressant att veta hur Åland kan dra nytta av detta nordiska fokusområde. När det gäller fiske, och det här är min kollega Simon Påvalls hjärtområde, men han är tyvärr inte med oss fysiskt idag här i salen, så att jag lovar att ta upp det ändå. Landskapsregeringen noterar också att en diskussion kring fritidsfisket har kommit upp i samband med revideringen av EU:s fiskerikontrollsystem och konstaterar att fritidsfisket också i fortsättningen bör regleras lokalt och inte på EU-nivå. Upplever landskapsregeringen att det åländska fritidsfisket hotas av en extern reglering? Sveriges riksdag beslutade hösten 2021 att flytta ut den så kallade trålgränsen från 4 sjömil till 12 sjömil. En sak som är värd att nämna är att det svenska beslutet om att flytta ut trålgränsen till 12 sjömil i praktiken enbart gäller svenska båtar, medan de bilaterala överenskommelserna mellan Sverige, Finland och Danmark ännu gäller som tillåter trålning på varandras vatten till 4 sjömilsgränsen. Det som kan lyftas som farhåga är att det kan tänkas när svenska havs- och vattenmyndigheten verkställer riksdagens beslut om att flytta ut trålgränsen för de svenska båtarna. Kan det vara att dessa svenska båtar istället söker sig till våra kuster där de fortfarande får gå in till 4 sjömil? Därtill är det bra att nämna att om vi flyttar ut vår trålgräns till 12 sjömil så säkrar vi hela Ålands hav med det överlappande trålgräns från båda sidor. Slutligen, talman, i den gröna given finns också initiativ för att skydda områden med stort värde för den biologiska mångfalden. Det kan till exempel handla om nya krav för skydda mark- och vattenområden. Landskapsregeringen bevakar dessa frågor och framhåller vikten av att definitionerna av skyddade områden tar våra lokala förhållanden i beaktande och är förenliga med äganderätten. Det är bra att landskapsregeringen nu betonar äganderätten. Dock finns fortfarande ett viktigt arbete att göra för att praktiskt, ekonomiskt och för att nå syftet med den biologiska mångfalden. Att utmaningen verkligen på ett transparent och kommunikativt sätt förs ut över hela Åland. Talman, jag hoppas också att utskotterna kan ta del av vissa fokusområden för att i fortsatta behandlingen. Tack talman.
Nästa anförande går till minister Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, tänk vilka år vi har lämnat bakom oss. Vi har fått märka det den hårda vägen, hur viktigt öppna gränser är. Någonting som vi tagit för givet och inte ens reflekterat över. Så konstigt det har känts att behöva ta passet med sig när du ska åka till Sverige, för att inte tala om alla krav och andra restriktioner som införts. Vi har blivit ännu mer medvetna om hur viktigt det är att våra fartyg kommer och går och att det finns flyg att åka med när du ska vidare ut i världen. Under 2021 så hade Finland ordförandeskapet i det nordiska ministerrådet, och ordförandeskapet genomfördes i nära samarbete med Åland. Vi har under året upparbetat ett mycket bra samarbete med utrikesministeriet, och samarbetet mellan mig och Finlands samarbetsminister Thomas Blomqvist har fungerat bra. Och jag måste säga att jag är glad att Thomas är helt svenskspråkig. Det är såklart har underlättat vår kommunikation avsevärt. Precis som med det mesta under 2021 så gick inte allt som planerat att genomföras. Men i slutet på året kunde vi i alla fall träffas fysiskt. Vilket är en stor skillnad mot att träffas digitalt. Ett digitalt möte tar 2 till 3 timmar. Och det finns ingen tid för samverkan eller informella diskussioner. Vilket jag i alla fall har konstaterat är en av hörnstenarna i det nordiska samarbetet. Möjligheten att träffas och knyta värdefulla kontakter. Under året så har de nordiska samarbetsministrarna aktivt arbetat med att förverkliga vår vision 2030. Och förstås har coronahanteringen och gränsrestriktionerna som en återkommande diskussionspunkt. Och så sent som i november på Färöarna var alla länders samarbetsministrar överens om att gränserna ska vi verkligen undvika att stänga igen. Sen kom omikron och alla länder agerade som i början av pandemin genom att stänga sina gränser. Under hela året har vi från landskapsregeringen kontinuerligt lyft fram att Nordiska ministerrådet ska ta en större roll för att säkerställa att pandemin ska kunna hanteras utan att stänga gränserna eller ha krångliga gränspassager. Vi har från Ålands sida tydligt beskrivit problemen. Jag tror alla vet problemen som har varit för oss och effekterna som det har medfört. I början av året skickade jag i egenskap av samarbetsminister ett brev till de nordiska samarbetsministrarna i fråga om inreserestriktionerna och testning vid gränserna. Vi har från landskapsregeringens sida även i andra sammanhang sänt brev och kontaktat Sverige gällande gränsrelaterade problem. I mars påpekade vi igen till dåvarande inrikesminister Mikael Damberg med en kopia till bland annat Sveriges nordiska samarbetsminister Anna Hallberg om att Åland borde få undantag. I slutet på november så deltog jag som minister tillsammans med andra samarbetsministrar vid en covid-19-konferens som engagerades i Nordens hus på Färöarna. Vår landskapsläkare Knut Landroth deltog också som expertsakkunnig vid konferensen. Vi passade också på vid det här besöket till Färöarna att träffa den färöiske samarbetsministern Kaj Leo Holm Johansen som också är social- och hälsovårdsminister. I besöket så diskuterade vi förstås hur de har jobbat med coronahanteringen, precis som vi. Men vi fick också besöka deras nya tillbyggnad av sjukhus, där de har tänkt sig, eller där de verkligen har använt sig av den senaste tekniken miljömässigt, men även med ett stort nytänkande och med människan i fokus. I byggnaden kommer till exempel Färöarnas nya isoleringsrum att finnas, så jag passade på att bjuda in OHS och Fastighetsverket för ett eventuellt kommande studiebesök. Vi fick även en bredare insyn i hur de jobbar med de sociala frågorna då vi besökte Färöarnas direktör för socialförvaltning. Vi samarbetsministrar har haft digitala möten som jag sa tidigare, men i juni så träffades vi i Borgå på ett hybridmöte där några av ministrarna deltog på distans och några var på plats fysiskt. Jag passade också på årets varmaste dag tror jag och ta ett snabbt besök i social- och hälsoministeriet och besöka Krista Kiro. I september fick vi förmånen att hälsa alla ministrar välkomna till Åland och i november träffades vi på ett fysiskt möte i samband med den nordiska sessionen i Köpenhamn. I Köpenhamn fick näringsministern och jag i egenskap av socialminister sköta redogörelserna för våra respektive ministerområden. Vi har haft här i salen idag en diskussion om arbetet kring budgeten, men det har varit en ständigt återkommande punkt på vår agenda. Och framförallt det som vi diskuterat tidigare här idag, de svåra besluten om att överföra pengar ifrån kultur och skola till miljömässiga ändamål. I Finlands ordförandeskapsprogram har det utgått ifrån visionens tre hörnspelare. Ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Ett av ordförandeskapsprojekten har initierats och drivits av Åland. Landskapsregeringen har tillsammans med utrikesministeriet, Utrikespolitiska institutet i Finland och Ålands fredsinstitut under året arbetat med att genomföra ordförandeskapsprojektet som syftar till att belysa Färöarna, Grönlands och Ålands deltagande tillsammans med de nordiska staterna i det nordiska samarbetet och hur detta ökar den demokratiska hållbarheten i Norden. Avsikten med konferensen var att presentera de starka demokratiska system som kännetecknar de nordiska länderna och visa på hur Färöarna, Grönlands och Ålands deltagande i det nordiska samarbetet stärker en hållbar demokrati i Norden. Ur ett globalt perspektiv visar det nordiska samarbetet ett mycket speciellt exempel. Projektet består av en forskningsrapport, dels av en konferens som hölls den 8 december 2021 i Köpenhamn och en sammanfattande kort rapport från konferensen. Vid konferensen medverkade förutom jag från landskapsregeringens sida vice landråde Harry Jansson, minister Alfons Röblom och talare på konferensen var bland annat president Tarja Halonen, Ilse Brandkeris som är FNs biträdande generalsekreterare för mänskliga rättigheter, några ministrar inklusive några nordiska samarbetsministrar, akademiker, tjänstemän samt historikern och författaren Gunnar Wetterberg från Sverige. Konferensen var lyckad och välbesökt. Vi har även tagit ett beslut tillsammans med Färöarna och Grönland att intensifiera samarbetet oss emellan. Vi träffades under sessionen i Köpenhamn vid Grönlands representation. Färöarna presenterade där sina tankar om ett självständigt medlemskap i både ministerrådet och Nordiska rådet. Och deras tankar om att erhålla representation i sådana nordiska organ där de ännu inte är representerade. Vi behöver noggrant fundera på hur vi kan stärka det åländska deltagandet i det nordiska samarbetet. Om Färöarna och Grönlands deltagande ökar och ändras så att inte Ålands ställning minskar. Och i samband med besöket på Färöarna så berättade de om att de just då hade blivit associerade medlemmar i WHO. Och det är också någonting som vi ifrån åländsk sida nu kommer att jobba vidare med. Färöarna har visat vägen en gång till. Talman, jag är precis klar. Det nordiska samarbetet är en viktig utrikespolitisk arena för Ålands del. Och vi behöver försäkra oss om att vi inom förvaltningen har de resurser som behövs för att inte nedprioritera det arbete. Det kan behövas både förstärkning av avdelningarnas tjänstemannaresurser och ökade anslag för att delta i olika samarbeten. Vi vet att många möten framöver kommer att hållas digitalt. Men om vi ska bevara vår ställning och vårt kunskapsutbyte som är så viktigt så behöver det fortsättningsvis deltas vid mötena som ordnas fysiskt. Det är också viktigt att landskapsregeringens delegation vid varje sammanhang motsvarar det som förväntas av deltagarna i samarbetet och att det internationella protokollet följs. Tack.
En replik är begärd. Ledamot Fällman, varsågod.
Tack. Tack talman. Jag undrar om ministern skulle kunna precisera det här, de sista slutsatserna, att det behövs en förstärkning av resurserna både på tjänstemannanivån. Så alltså, vi har ju hört liknande propåer tidigare och det har varit sådana skrivningar i tidigare redogörelser. Men något konkret har vi inte hört och det finns inte i den tilläggsbudget som vi ska behandla på fredag heller. Så när och i vilken omfattning ska det förstärkas?
Minister Holmberg Jansson.
Tack talman. Tack för frågan. Det handlar i stort sett om att under föregående år, eller egentligen de två senaste åren, så har mycket av mötena varit digitalt. Och eftersom man har haft en väldigt stor osäkerhet i vad det kommer att krävas, så har man på vissa avdelningar dragit ner anslagen för det nordiska samarbetet, vilket jag anser att är väldigt olyckligt. För om det är någonstans vi kan ta lärdom och se på de goda exemplen på hur man jobbar i andra länder, så är det ju inom det nordiska. Så här behöver vi se till att det inte blir så att man drar ner, för att nu som det har varit under senaste år inte ens haft tid att prioritera upp det nordiska arbetet. Och det är olyckligt.
Ledamot Fällman.
Tack. I sak håller jag helt med. Jag tycker också att det nordiska är oerhört viktigt och att det måste finnas resurser. Men menar ministern då att det ska ske på avdelningarna en omprioritering, vilket jag antar att man redan har gjort då när man har tvingats till sparåtgärder? Eller tänker man sig att resurserna till avdelningarna ska utökas för att man ska få resurser till det här arbetet?
Ministern.
Tack talman. Och inte för att föregå debatten på fredag, men en utav punkterna som finns med där så är ju förstärkning av hälsobyrån. Och där är en av argumenterna att det nordiska arbetet har behövt prioriteras ner för att man inte haft personella resurser för att ta hand om det. Och det är väldigt olyckligt, för om det är någonstans kan jag säga, det finns, jag är ju jävig i den frågan, men så finns det ju väldigt mycket man kan titta på hur man jobbar med de här frågorna inom både det sociala och hälsomässiga i de nordiska länderna. Så att ja, det kan innebära att vi behöver ha mera resurser, men också att prioritera upp arbetet. Jag tänker på finansavdelningen, som jag tror att har haft en väldigt liten deltagande i de andra finansministrarnas nordiska träffar. Och det kanske man borde prioritera upp. Så det handlar inte alltid bara om resurser, utan det handlar om att prioritera upp det nordiska och se.
Replikväxlingen var därmed avslutad. Nästa anförande går till ledamot Fällman. Varsågod.
Talman, först hade jag tänkt prata om demilitariseringen, sen tänkte jag att man inte skulle våga göra det på grund av de stränga direktiven, och sen har ledamoten Holmström visat vägen om man fick visst prata om demilitariseringen. Så jag vill bara säga att det tänker jag göra lite grann. Den externpolitiska redogörelsen är ju till sin natur ganska bakåtblickande. Det är liksom en uppräkning av det som har varit, och det har ju sin plats. Det är viktigt att man drar slutsatser. Men det intressantare är ändå hur man avser att jobba med olika frågor av extern politisk natur framåt. Om man därtill är lite ointresserad av symbolfrågor, som att en tjänsteman får en annan titel, så då blir det lite tunt på den politiska ambitionssidan i det här dokumentet. Och ingen förändring kommer ju till om man inte vill det, och inte heller, som minister Holmberg Jansson konstaterar, utan resurser. Landskapsregeringen har vid flera tillfällen, också i det här dokumentet, aviserat mera resurser för extern politiskt arbete, både i Helsingfors, som är vårt viktigaste utland, och vid vår egen förvaltning och i Bryssel. Nu fick vi höra lite mer om vad det egentligen innebär, men jag skulle gärna höra Nu är det ju relativt tomt i regeringsbänken, så vi kanske inte, det kanske inte går att vänta sig ett svar nu. Men en tidtabell för när och hur den här förstärkningen av resurserna ska se ut, och om det finns en vision för arbete i Helsingfors, för arbete i Bryssel, för arbete i Norden, som sträcker sig bortom det som man gör på hemmaplan. I meddelandet nämns Ålands fredsinstitut som en viktig aktör, och vi har alla hört och läst Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou-Åkermark göra skarpa och sakkunniga analyser till hjälp för oss alla. Och jag tycker att det vore läge under det här jubileumsåret för Fredsinstitutet att se till att stärka finansieringen så att den motsvarar den roll och det ansvar som institutet både har tagit och har fått. En annan fråga är då det som nästan helt saknas i den här redogörelsen men som borde finnas med, nämligen Ålands demilitariseringsbetydelse eller potential för vår externpolitik. Jag vet att det kommer att behandlas senare i den självstyrelsepolitiska redogörelsen, men jag menar att den i snabbt växande grad borde bli en del av det budskap och det arbete som vi gör inom externpolitiken. Vi har en tendens på Åland att vara väldigt reaktiva när det gäller demilitariseringen. Det räcker med att något politiskt ungdomsförbund eller någon forskare som gillar att provocera harklar upp sig lite om demilitariseringen. Och då reser vi oss till försvar och är väldigt kränkta över att någon ifrågasätter demilitariseringen. Men vi pratar väldigt lite, alldeles för lite, om vilken kraft den här tanken har däremellan. Kanske är det för att även på Åland finns en osäkerhet kring om försvaret av Åland och tanken att en demilitariserad region på något sätt skulle vara svagare och i sig utgöra ett hot genom att vara icke-befäst. Ålands demilitarisering handlar om trygghet i regionen, om ett förebyggande arbete där civila samarbeten stärks och där man ifrågasätter genom sin blotta existens militära strukturer som den enda lösningen. Där man håller konfrontationer på en samtalsnivå. Och jag menar att den demilitariseringen och den tryggheten och det säkerhetsbyggande är en juvel som vi låter bli att använda. Som vi skulle kunna exportera i mycket högre grad och som skulle intressera externa krafter på samma sätt som vårt hållbarhetsarbete har gjort det. Så jag vill uppmana landskapsregeringen att höja ambitionsnivån på det här området. Lyft fram demilitariseringens betydelse i Norden och i Europa i de sammanhang där vi faktiskt har en röst. Tack, talman.
Nästa anförande går till ledamot Pettersson. Varsågod.
Talman, jag tänkte ta tillfället i akt och lyfta lite av sjöfartens betydelse internationellt och vad den kan göra för Åland och vikten av samarbete mellan den parlamentariska delen av vår värld och ministerdelen, därtill inspirerad något av ledamoten Eriksson som lyfte frågan. Inom det nordiska ministerrådet finns det en grupp, en så kallad expertgrupp inom hållbar sjöfartsekonomi. Där finns Åland med på ett litet hörn i form av undertecknad som sitter med som observatör ifrån BSPCs sida. Det här är en slags spin-off på det år 2018 när Åland hade ordförandeskapet inom BSPC och Sverige samtidigt var ordförande för det nordiska ministerrådet. Från den svenska sidan så insåg man då och var här på Åland i samband med konferensen vikten av att hålla kontakterna mellan den regeringssidan och den parlamentariska sidan av vår värld. Och den här gruppen då, expertgruppen inom sjöfartsekonomi, så börjar nu ha några år på nacken men börjar också hitta sina former. Och det är egentligen därför som jag ställde mig här nu. De kommer till Åland i februari. Inte fysiskt, därtill kom det en pandemi i vägen. Men den 22 februari så sker det ett online-event, en online-kongress kan man säga, som handlar om värdet av varumärket. Det har fokus på turism och på hur kustturism kan göras hållbar och hur man kan marknadsföra hela Östersjön som ett hållbart område, en grön turistdestination i hela världen. Det är nämligen inte bara Åland som vill att Östersjön ska vara ren och välkomnande, utan vi delar det med, brukar man säga, 90 miljoner andra människor. Det här understryker också vikten av att vi på Åland alltid är medvetna om betydelsen av vårt varumärke och gör allt för att stärka den berättelse som lockar till besök på Åland. Om vi ska synas i en sån stor värld som finns där ute, och bara i lilla Östersjön är den extremt stor med våra mått mätt, så gäller det att vi alltid måste vässa oss själva. Vi måste alltid bjuda på lite mer för att vi ska vara attraktiva. Vi vet att den internationella kryssningsindustrin har två stycken förlorade år bakom sig, där vi inte har sett kryssningsfartyg i hamnen. Förhoppningsvis kommer detta att vända i sommar, så att vi på nytt får se gatorna fyllda av turister från alla möjliga håll och kanter. Den här konferensen som sker den 22 februari så är öppen för den som vill lyssna. Och jag delar gärna med mig av länken till den. Här samlas huvudsakligen länderna kring Östersjön, men också många andra intresseorganisationer. Och allt sker inom ramen för Nordiska ministerrådet. Förutom att det diskuteras väldigt mycket marknadsföringsfrågor och varumärkesstrategier, så kommer det också att bjudas på en virtuell tur runt Åland. Det kanske ni känner till, men det kan vara nyttigt att se hur den presenteras för andra och hur mottagandet är. I fokus kommer att finnas en presentation av bärkraftssamarbete, som ju då kretsar kring hållbarhet och en gemensam grönare framtid. Och också mer exakt så kommer det att vara en presentation av Smart Marina-projektet. Ni vet, det här stora som leddes från Ålands utvecklingsarbete till att börja med, och som har resulterat i 32 stycken nyrustade gästhamnar i Sverige, Finland, Åland och i Estland. Det här är alltså ett exempel på ett samarbete som i det tysta har bidragit med rätt mycket. Och de kommer till Åland den 22 februari. Ni är hjärtligt välkomna dit, säger jag på arrangörernas vägnar som är Nordiska ministerrådet. Tack talman.
Nästa anförande går till ledamot Söderlund. Varsågod.
Talman, jag tänkte lyfta en liten men viktig fråga. Och bara den som är riktigt uppmärksam kommer ihåg att jag även under den förra externpolitiska debatten tog upp den. Och det handlar om det här, att minska risken för att hälsovårdspersonal som inte borde ändå får jobb här på Åland. Ni kanske har hört talas om den så kallade Arjeplog-gruppen, som har som en av sina uppgifter att motverka onödiga gränshinder mellan de nordiska länderna för hälso- och sjukvårdspersonal. Och fri rörlighet är ju alltid bra, men kan eller borde utbytet av information förbättras för att öka klient- och patientsäkerheten? Det jag tänker på är att när en person inom hälso- och sjukvården får begränsningar i sin yrkesutövning eller sin legitimation indragen i ett land, hur meddelas då de andra länderna, och görs det eller finns det utrymme för förbättringar? Hur fungerar kontakten mellan Valvira och de andra nordiska ländernas motsvarande myndigheter och sen även de europeiska myndigheterna? För den som söker jobb på Åland och tänker arbeta med barn kommer ju att uppmanas och visa ett utdrag ur det nationella brottsregistret. Men kan då den personen vara straffad i ett annat land och ändå jobba här på Åland? Och kanske även fått yrkesrättigheter indragna i ett land. Visst är det här en finsk behörighet, men en stor del av våra anställda jobbar ibland eller har jobbat i andra länder. Så det här är en fråga som nämnden gärna får titta närmare på. Tack, talman.
Inga repliker är begärda. Begärs ordet. Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden omfattas? Ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden. Föredras ärende nummer 2, branscher i behov av stöd, skriftlig fråga nummer 1, 2021-2022. En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst 2 anföranden som kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning, medan övriga yttranden inte får överstiga 3 minuter. Svaret kommer att ges av minister Fredrik Karlström. Ordet är först till lagtingsledamoten Ingrid Zetterman. Varsågod.
Tack, talman. Med hänvisning till 38 paragrafen i lagtingsordningen ställer jag vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga. Vilken analys gör landskapsregeringen över den nya nationella stödens tillräcklighet och tillgänglighet för de åländska verksamheterna och till vilka delar bör landskapsregeringen och lagtinget vidta ytterligare åtgärder?
Minister Karlström.
Tack, talman. Och tack för frågan. Bra att vi kan diskutera den. Landskapsregeringen har ju de senaste 2 åren arbetat mycket med att säkerställa att livskraftiga företag på Åland ska överleva den här pandemin. Jag vill också hävda att vi lyckats med vårt mål och att siffrorna talar sitt tydliga språk. Faktum är att vi har haft färre konkurser 2020 och 2021 än vad vi hade 2019. Trots då utmaningarna för näringslivet som kanske har varit de största sedan andra världskriget. Insatserna de har varit många, både mindre och stora. Men kombinationen med att landskapsregeringen tidigt säkrade att statens coronastöd också skulle inkludera åländska företag och att vi också haft en mängd åländska insatser samt också den inneboende styrkan i det åländska näringslivet har gjort, tror jag, att vi idag ser ljuset i tunneln. Men ledamot Zettermans fråga gäller ju en analys om de kommande nationella stöden och om de är tillräckliga. Just nu så vet väl säkert alla att åländska företag kan söka kostnadsstöd nummer 5. Det kan man söka fram till 18 februari. Och det gäller ju de månaderna juni till september. Därtill så kan ju också åländska företagare återigen ansöka om det här arbetsmarknadsstödet ifrån AMS. Det gäller ju retroaktivt från 1 januari i år. Men också framledes fram till sista februari. Det motsvarar ju det stöd som var i kraft tidigare förra och förra året under 21 månader. Och det har betytt väldigt mycket för 200 drygt småföretagare på Åland. Och imorgon så väntar vi oss att finska regeringen överlämnar ett lagförslag, alltså kostnadsstöd nummer 6 till riksdagen. Det inkluderar då stödinsatser som vi vet också kommer gälla på Åland. Alltså det här generella kostnadsstödet för företag då som tappat mer än 20% i omsättning. Stängningsstöd för företag då som omfattas av offentliga beslut om stängning, alltså restaurangerna. Slopad karenstid för arbetslösa för januari och februari. Och att de här arbetslöshetsförmånerna då också kan utbetalas från första anmälda arbetslöshetsdag. Dessutom så ser vi fram emot att det kommer stöd till kultur och idrott samt också det motsvarande evenemangsgarantin som var i kraft förra sommaren och som också utnyttjades och användes av åländska företag. Så analysen är att de statliga stöden som riktas till företag som har drabbats allra hårdast av de senaste restriktionerna och nedstängningarna och dels till de då som tvingats vara stängda, alltså restauranger från och med 21 december fram till 28 februari. Och dels då till dem vars kundunderlag kraftigt har minskat men fortfarande bär alla kostnader under de här 3 månaderna. Landskapsregeringen kommer givetvis att analysera det slutliga lagförslaget och vi kommer också föra en dialog som vi har gjort de senaste 2 åren med aktionsgruppen om ytterligare insatser behövs. För näringsavdelningen och landskapsregeringen tog ju redan i budgeten för det här året, alltså 22, höjd för nya insatser och har både medel och skrivningar för att hantera olika situationer som kan uppstå på grund av covid-19. Så med stöd av de medlen som redan är upptagna och godkända i budgeten samt skrivningarna som är i budgeten så har landskapsregeringen mandat, vi har beredskap och vi har förmåga att vidta ytterligare åtgärder om mot förmodan då restriktionerna eller begränsningarna återinförs eller förlängs ytterligare. Men just nu så ser, tycker jag, framtiden väldigt ljus ut. Resebegränsningarna har, som ni vet, upphävts för några dagar sedan. Restaurangerna börjar öppna upp och restriktionerna börjar hävas. Och det är vägen framåt. Enda lösningen på sikt. Och jag är faktiskt övertygad om att vi går en fantastisk högsäsong till mötes. Kanske den bästa i Ålands historia. Tack, Tom.
Tack för det. Första tilläggsfråga, ledamoten Zetterman.
Talman, det är bra att näringsministern är positiv inför sommaren. Jag önskar också alla åländska entreprenörer och företag en höjdundrande sommar. Vi behöver förstås också politiskt ta höjd för att verkligheten kan bli en annan. Det vi med säkerhet kan veta kring coronaviruset är att det kommer att mutera på något sätt. Förhoppningsvis muterar det så att det blir ännu lindrigare varianter än den variant vi har nu. Men det kan också gå andra vägen. Jag brukar säga så här att vi har 3 sorters bolag på Åland ifall man gör det riktigt i huvuddrag. Dels de som gör Åland till en bra plats att bo på, som ger stor service. Vi kan prata om allt från frisörer till detaljhandel. Dels de som genererar mycket arbetsplatser som är personalintensiva. Och sen de som genererar samfundsskatter. Den sista delen verkar i alla fall ifall man läser dagens tidning gå bra, vilket förstås är väldigt glädjande. Men bland de personalintensiva sektorer som vi har på Åland så är ju till stor del knutna till besöksnäringen. En bransch som har haft, och de branscher som är kopplade till det, haft det oerhört tungt under de 2 senaste åren med sjöfarten i spetsen. Det är bra att finska staten har infört sjöfartsstöd. Det är bra att det finns lokala stöd för restaurangbranschen att söka. Och jag har också noterat att det finns planer på att nu locka kompetens och personal till de serviceriktade branscherna. Samtidigt är jag oroad för hur den här branschen ska klara sig. Vi såg redan i fjol att det var svårt att få tag på personal. Delvis så vågade bolagen börja sin rekrytering alldeles för sent, vilket jag hoppas på att man ska våga inleda tidigare. Men det är ju förstås också så kopplat till det som näringsministern säger genom en strålande högsäsong. Ska våra turister få goda minnen och vilja komma tillbaka så är servicenivåerna alldeles avgörande. I den skriftliga frågan som jag ställde till landskapsregeringen så fanns det också en bred andra fråga. Vilka andra åtgärder behöver lagtinget vidta? Och jag skulle vilja fråga näringsministern hur man ser på den kommande sommaren när det gäller det att få in tillräckligt med kompetens in i just de här serviceinriktade branscherna som ju också har tappat mycket kompetent personal under de här 2 åren. Många som tyvärr har valt att byta bransch helt och hållet. Hur kommer man att jobba för att få upp servicenivån för att generera god personal och för att kunna samarbeta tätt med näringslivet till den delen?
Minister Karlsson, svar.
Tack, talman. Det är det här som är någon sorts åländsk paradox där vi har företag just nu då som man måste permittera och ser framtiden lite osäker. De senaste veckorna i alla fall. Samtidigt som man går emot en troligtvis stark sommar och hög säsong. Det som skiljer det här året väldigt mycket mot de 2 senaste är att vi är väldigt tidigt ute just nu. Även för företagen sett. Vi är i början på februari. Om vi tittar tillbaka ett år bara så i maj, början på juni så var sommaren osäker och sen slog det till. Det betydde att ingen hade haft möjlighet att förbereda sig för den sommaren som var. Man hade inte möjlighet att rekrytera under den så att säga, mörkare årstiden som vi har varit i nu. Och det är ju någonting helt annat den här säsongen. Och det har branschen tagit fasta vid. Ålands näringsliv, Visit Åland och Åland Living då, som är vår organisation, kommer att jobba redan nu och har vidtagit åtgärder för att titta på hur man kan rekrytera folk, bland annat exempelvis från Levi, alltså den högintensiva vintersäsongen i Finland som inte har lika stort behov under sommaren. Det arbetet är redan igång. Landskapsregeringen jobbar med utbildningsminister Hambrud i spetsen på flera olika kurspaket som gör det möjligt för åländska arbetssökanden och också sådana som behöver öka sin kompetens med både alkopass och livsmedelssäkerhet och så vidare som är igång och kommer att sättas igång nu under vårvintern. Så det arbetas på den här frågan på många, många plan. Det som är det viktiga någonstans ändå är ju om det finns en att det inte bara är näringsministern som har en tro på en bra och ett liv efter detta, utan att det redan nu börjar kännas att det börjar att det börjar koka där ute, vilket det börjar göra just med tanke på restriktionerna som lättades med inresebegränsningarna och också att restaurangerna nu öppnar upp. Vi såg ju nu under siffrorna som kom i januari att arbetslösheten steg en viss aning. Det är givetvis på grund av alla de permitteringar som kom till följd av de begränsningarna som restaurangerna råkade ut för den här månaden. Men vi ska ju också veta det att är det någon månad som ska vara någon sorts begränsningar på ur ett pest- eller koleraperspektiv så är ju januari den månaden man önskar att det ska vara på. Så kan vi nu börja gå in och se att det blir ljusare tider, att vi har en postpandemisk yra framför oss, ett 100-årskalas utöver dess like, och någonting som jag också ser fram emot är den golfturneringen som är i början på september så gör att...
Sätterman, andra till dess fråga.
Talman, och just därför är evenemangsgarantin så viktig så att folk och entreprenörer ska våga ordna olika evenemang på sommaren ändå med en risk som ändå någonstans ligger som ett orosmoln bakom. Det var faktiskt en sak som också Liberalerna hade med i sitt valprogram inför den här mandatperioden, att man ska ha en lokal evenemangsgaranti just för att vi har ganska få stora salar och sånt som faktiskt kan generera pengar. Jättebra. Evenemangen är viktiga och sätter Åland på kartan och de är ofta säsongsförlängare oavsett ifall det gäller golf, Allandia Cup eller Rockoff. Men ministern sa i ett av sina svar att siffrorna talar sitt tydliga språk. Vi har haft färre konkurser under pandemitiden än vad det var innan. Någonstans finns det också en balans där stöden antingen ligger på lagom nivå, för hög nivå eller för låg nivå. Den här balansen är ju extremt svår att förutspå. Och vi har ju stött landskapsregeringen i det att hellre ta i lite mer än alldeles för lite. När kommer vi att få en analys över hur de här olika stödformerna har fungerat i praktiken och vilka som har haft störst effekt? Och också hur många miljoner som har gått ut från de åländska skattemedlen. Som sagt, jag tror att alla i den här salen stödjer det att man inte ska ha onödiga konkurser. Att upprätthålla arbetskraften, att se till att skapa framtidstro och också vidareutveckla samhället har varit det som har förenat det här lagtinget under den här mandatperioden, skulle jag vilja påstå. Men det skulle vara intressant att veta just inför kanske kommande vågor av corona och också inför de beslut som vi ska fatta inför den kommande tilläggsbudgeten som vi ska debattera på fredag. Vilka av de här åtgärderna som har haft störst effekt och vilka som har varit mest värdefulla per insatt euro. Finns någon sådan analys och kan i sådana fall näringsministern kort summera det i det här sammanhanget?
Avslutande svar, näringsminister Karlström.
Tack talman. Ja, jag kan ta ganska mycket ur minnesbanken direkt. Om vi tittar på de stöd som har kommit till det åländska näringslivet så är det ungefär 7-8 miljoner euro, det är närmare 8 miljoner euro som har kommit i de här kostnadsstöden 1-5 ifrån staten alltså. Det är ett väldigt viktigt stöd som det har varit, som har väldigt många företag har tagit del av. Därtill så har vårat då likviditetsstöd som vi hade kopplat till det lånet som man var då tvungen att ta, som jag så här i efterhand kan tycka att vi gjorde otroligt rätt när vi införde det. Det var ju ingen som hade ett facit, det var ingen som visste hur den här pandemin skulle utvecklas. Och just precis det som ledamot Zetterman tar upp, det är skattemedel vi hanterar, hur ser vi till att de kommer till rätt där de behövs. Och det var det som var själva grunden i vårat, när vi började arbeta, att det här livskraftiga företag ska se till att landskapsregeringen och lagtinget här och våra offentliga medel ska göra allt vi kan för att de inte ska råka in i en likviditetskonkurs. Och hur gör man det? Ja, just med tanke på att vi kopplar det till en prestation som man själv måste göra. Man måste gå igenom en likviditetskalkyl med sin bank eller analys. Man måste sen då lyfta ett lån och med det få det här stödet. Det stödet är närmare 8 miljoner euro. Och jag tycker att alla de stöden som kombinerat, alltså landskapsregeringens och statens stöd, har gjort effekt. Och jag tycker i och för sig att man ska utvärdera det här efteråt, inte kanske under en eller slutrakan på pandemin. Men därtill så har det också kommit väldigt mycket pengar ut till just småföretagare och servicenäringen i form av stödet via AMS. Det är närmare eller dryga 3 miljoner euro som har kanaliserats från vår arbetsmarknadsmyndighetsservice. Vi har ju till det här satsat väldigt mycket på de kulturella inslagen, vill jag hävda. Åland 100 har indirekt blivit en injektion till den kulturella branschen på Åland under förra året och också det här kommande året. Det handlar om ungefär 1 miljon euro per år. Jag skulle vilja hävda att de pengarna har varit väl investerade också. Till det här så har vi gjort många andra insatser med arbetsmarknadsstöd, med underlättande av företag att anställa personer som är arbetssökande eller blivit permitterande. Jag vill också lyfta upp de sommarpraktikantplatser som skapades de två senaste åren, som jag vill hävda att totalt sett så har alla de insatser som vi har gjort varit väl riktade, de har nått rätt målgrupp och de har gjort stor skillnad och effekt. Och ja, ärligt talat, från den här talarstolen så vet jag inte vad man skulle ha gjort annorlunda. Och jag ångrar definitivt inget av de insatserna vi har gjort. Så nu ser vi fram emot.
Tack för det. Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat. Ytterligare betänkande för kännedom är nummer 3. Ändringar i samfundsbeskattningen 2022. Finans- och näringsutskottets betänkande nummer 3 2021-2022. Lagförslag nummer 4, 2021-2022. Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 4 februari 2022. Antecknat. Ytterligare för kännedom är nummer 4. Arrangera psykiatriutbildning på Åland. Åtgärdsmotion nummer 2, 2021-2022. Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 4 februari. Antecknat. Nästa plenum hålls fredagen den 4 februari 2022 klockan 13.00, alltså klockan 13.00 på fredag. Plenum är avslutat.